God morgon allihop. Ska se om jag får ut min presentation här på något sätt. Där kommer den. Jag heter alltså Dick Söderlund och är tekniskt ansvarig på Kubrick. Jag tänkte dra några korta meningar om vad Kubrick gör. Vi är ett rent teknik-serviceföretag inom streaming och gör egentligen två saker. Digitaliserar och komprimerar ljud och bild och sänder det på internet via ett eget streamingnätverk. Vi startade 99, vi är 15 anställda och jobbar idag med ungefär 250 svenska kunder. De flesta kan man väl säga använder streaming ganska lite, men det är växande. Vad använder man streaming till idag? Streaming används för att det är lätt att få ut information. Man når hela världen, oberoende av tidszon. Live eller on demand. Många använder det för att sänka kostnader för till exempel konferenser, resor eller utbildningar. Det är också betydligt billigare än att som tidigare skicka ut en VHS-kassett eller en CD-skiva. Dessutom är alltid rätt information i och med att man tittar från en fil på internet. Fler och fler tittar också på att ta betalt för innehåll. Internet är ju känt för mycket, men i synnerhet för att vara gratis. Men så är det inte riktigt. Och då behöver man kanske begränsa det här. Man behöver ha någon typ av rättighetshantering för att skydda materialet. Finns det idag en hel del DRM som man kan använda. Nobel Biocare till exempel, de använder internet för att presentera en ny produkt. Det är en global organisation, de finns i 27 länder och har 1300 anställda. Det är svårt att samla alla för att få tag i samma information. Då gjorde de en sändning från huvudkontoret i Göteborg under ungefär en timme. Sen låg sändningen ute on demand för de som inte kunde titta. De kanske sov eller hade annat att göra. Och vi gjorde också en del CD-skivor som skickades ut fysiskt till några platser där internet inte fungerar speciellt bra. Men för dem var det här den absolut snabbaste produktlanseringen i historien. Att ta betalt. Vi jobbar med till exempel Aftonbladet som idag tar betalt för visst innehåll från Fame Factory. Där man kan betala med sms och man kan titta på ett klipp en vecka eller man kan titta i en månad eller under en längre period. Big Brother är ju en annan företeelse som man kan tycka vad man vill om, men de har mycket tittare. I Sverige tror jag det var 7 miljoner besökare. Och nu pågår det i Danmark. Där är det inte riktigt lika mycket, men fortfarande ganska hög betalningsvilja. Där kan man också betala med sms, men också via ett plånboksföretag. SF Anytime lanserar en video-on-demand-tjänst. Det har funnits upp ett tag och idag finns det ett par hundra filmer. Som man via internet hyr för 39 kronor. Och den här typen av tjänster kommer att öka. Det kommer naturligtvis att ta ett tag innan användarna vänjer sig. Men tjänsten finns, den fungerar och de tror på tekniken. Och det är flera på gång. Vi jobbar också med norska video-on-demand-aktörer. Andra använder internet för att kanske bredda publiken. Sveriges Radio eller SVT producerar dagligen program som sänds i den vanliga etern. Men kanske också når en bredare målgrupp utomlands eller på andra ställen. Sveriges Radio kan ju också skapa flera kanaler, vilket vi säkert får höra mer om senare. SVT lägger upp mer och mer on demand. Det vill säga att man behöver inte vara hemma klockan 19 för att se nyheterna. Man kan gå in på internet 21. Hennes och Mauritz gjorde en ganska rolig grej. De lanserade en reklamfilm som bara gick på internet. 13 minuter och en skräckfilm riktad till kidsen. 13 minuter reklam kan man inte köpa på tv. Så att de gjorde reklam med vanliga 30 sekunders snuttar. Gå in på hn.com/films. Och det var extremt mycket trafik. Jag kan inte avslöja hur mycket, men den kampanjen var. pris per titt var hemskt billig. Andra användningsområden är ju de traditionella, där man har sett att från början var det mycket nöje musik. Under 1999-2000 var det mycket ekonomisk rapportering. Då ville alla IT-företag visa resultaten på internet. Det drev börskurserna. Idag är det inte riktigt så, men det är fortfarande mycket finansiell information. Det som växer är mycket företagspresentationer, produktlanseringar och i synnerhet utbildning. E-learning med streaming börjar slå igenom, även om det har tagit lång tid. Ett problem med streaming det är att det är en ny teknik, det finns många aktörer och ingen riktig standard. Idag finns Windows Media från Microsoft, Reel som har Reel Networks, Apple har QuickTime. Sen finns det en standard MPEG-4. Den är lite luddig och stöds kanske inte fullt ut av alla, även om de säger det. Det här kan ju vara en nackdel, men samtidigt är det ju en fördel, för det driver faktiskt utvecklingen genom konkurrens mellan de tre aktörerna som inte idag direkt går in för MPEG-4-standarden. Och så är det egentligen alltid med ny teknik. Det var samma sak när VHS-kassetten kom. Ska det vara VHS eller Betamax? Sen blev det VHS. Och det här kommer naturligtvis att fortsätta även om MPEG-4 börjar bli mer och mer använd. Det börjar fungera. På internet idag kan man ju sända normalt från 8 kilobits, vilket är extremt lågt. Men det fungerar med Windows Media 9s nya voice codec. Upp till ungefär en halv megabit. Det gör man ju för att också ADSL-användare så kommer se materialet. Vissa bredbandsnät lanserar i synnerhet video-on-demand-tjänster med högre kvalitet. Vi har en norsk operatör som heter NextGentel. De kör idag video-on-demand med 2 megabit, kommer att gå upp till 4 megabit i Windows Media 9-format. De kommer också att utnyttja 5.1, vilket fungerar med Windows Media 9, alltså surround sound. Tittar man på en annan förändring som har skett de senaste åren, eller senaste året, det är att man idag inte har den långa buffringstid som tidigare har funnits. Det har ju varit lite irriterande även om det bara är några sekunder. Idag skjuter servrarna istället information till spelen. Och det gör att det startar direkt. Och sen samlar den på sig information som tidigare behövde buffras i början. Och det gör faktiskt ganska mycket. Hur fungerar det då? Ja, om man har ett band så behöver det ju bli digitalt i någon form. Så man behöver först få en jättestor okomprimerad digital fil. Sen komprimeras allt det här till något av de formaten som jag nämnde tidigare. Windows Media, Reel eller QuickTime. Olika uppkopplingshastigheter beroende på hur målgruppen ser ut. Det här behöver kanske hanteras på olika sätt. Ska man ta betalt? Behöver man lägga på någon typ av DRM eller någon typ av betalningslösning? Och sen ska det distribueras via streamingserver någonstans på internet. Och i de andra ändarna så sitter Jarowski och gör innehåll. Och sen finns det infrastrukturägare som har fiber. Hur fungerar streaming då? Det finns två sätt att se på film på internet eller lyssna på musik. Det ena är ju att man först laddar hem filen. Men är det en stor fil och man har kanske inte den bästa uppkopplingen, då kanske det tar en timme, två timmar eller tre timmar. Och det är inget roligt. Streamingtekniken fungerar ungefär som ett telefonsamtal. Man klickar jag vill se och så tittar man samtidigt som det överförs. Och när man klickar stopp finns ingenting sparat på datorn. Och det här gör ju att det finns inga kopior spridda någonstans. Man måste in på webbsajten för att titta. Och det gör ju att det är hemskt lätt att uppdatera information om det är en streamad fil. Man kan också stoppa, stanna eller spola i filmen under för tiden med bild fram och tillbaka. Och man kan använda streamingtekniken på både live och on demand förstås. Och kanske en viktig sak, man får alltid statistik. Man vet hur många som har tittat på filen. Man vet hur länge de har tittat, man vet också varifrån de kommer. Hur ser det, den digitala världen ut? Här pekar ju alla kurvor uppåt, och det gör de ju. De siffrorna är från bredband i USA. Där ser man idag att det är ungefär 22,2%. I Sverige är det något högre. De senaste mätningarna var väl ungefär 30% när man idag räknar in ADSL. Men man ser att den totala digitaliseringen ökar hela tiden. DVD ökar kraftigt som format. Till bekostnad på CD som är högt men minskar lite mindre. En av de stora nyheterna på inspelningssidan är att man istället för band spelar in direkt på hårddisk. Vilket gör att det är mycket lättare att ta filen därifrån, göra om den till ett streamat format och snabbt få ut den på internet. Så att hela den här utvecklingen driver ju någonting som till slut hamnar på en server och troligtvis levereras över IP. Och det är väl så här det ska se ut i framtiden. Allt kommer in via väggen. Man har någon typ av set-top box, det vill säga som konverterar det här så att man kan titta på det i en vanlig TV. Man kan styra det med en fjärrkontroll. Microsoft lanserar nu sitt Media Center som fungerar som en set-top box, TV-tuner och egentligen ett digitalt mediehanteringssystem. Där normala TV-guider automatiskt laddas in. Du väljer vanlig TV, klick med fjärrkontrollen. Du vill titta på video on demand, klick. Reel samlar ihop innehåll via sin programguide. Också med bredbandigt innehåll. Apple har iTunes för musik. Ladda ner, konsumera på internet. Jag tror ju att mer och mer kommer att gå den vägen. Även om kanske internet inte alltid är optimalt för TV. Den stora frågan, hur många kan titta samtidigt på internet? Finns det begränsningar? Ja, idag finns det faktiskt vissa begränsningar. Alla kan naturligtvis titta, men om alla tittar samtidigt då kanske det inte är så lyckat. I synnerhet om alla sitter på ett mindre område. 50 eller 100 000 eller 1 miljon globalt är väl inga problem. För då går det att distribuera det över hela världen så att man tittar på olika ställen, men om alla sitter på Kungsholmen samtidigt och går in på en fil, då kanske det blir trångt. Idag använder man ju teknik som heter Unicast. Det vill säga, även om det är en tv-sändning eller en livesändning, så gör varje användare hämtar en ny ström så att säga. Så att ju fler användare, desto högre bandbredd krävs. Motsatsen är ju multicast, det vill säga att man sänder ut det här och alla hämtar upp signalen var den än kommer. Tekniken funkar inte på internet fullt ut. I lite slutna kontrollerade miljöer fungerar det bra. Men i synnerhet om strömmen ska mellan operatörer från en till en annan, så fungerar inte multicast idag. Exakt hur man löser de problemen, det vet jag inte, men jag vet att Cisco kommer att prata om det lite senare, så ni kommer att få svar på det därifrån. Och då är frågan, hur kommer det här att se ut on demand? Då måste man ju hämta en ny ström. Pratar man om video on demand tjänster med kanske 100 000 konsumenter som samtidigt på ett litet område ska hyra en film på internet, då kanske det blir någon typ av near on demand med multicast teknik. Man gör ungefär som i digital tv. Man sänder filmen var 50 minuter och så hoppar man på den för att få ner antalet strömmar. Man kan också tänka sig någon kombination av streaming och mera download. Idag sänds ju allt från servern. Det kanske är så att man, när man har snabb uppkoppling, hämtar hem halva filen och resten streamas. Den del man hämtar ner är krypterad och den kan man inte göra någonting med och kanske tas bort automatiskt från hårddisken efteråt. Men det är också för att under vissa skeden kunna hålla ner bandbredsbehovet. Det sista är väl att bygga in mer intelligens i näten default. Det vill säga att även streamat material automatiskt cachas lite här och var på internet i någon form. Idag kan man köpa den typen av tjänster från fristående företag som till exempel Akamai, som gör att materialet fastnar på olika servrar på internet. Men tjänsten är för dyr för att användas kommersiellt många gånger. Och det gör ju att den blir omöjlig att använda. Och då borde de här egentligen tjänsterna finnas. borde vara intresse av operatörerna att tillhandahålla dem direkt för att minska trafiken i sina egna fibernät. Ja, jag höll min tid.